Nattvak av Elisabeth och Per Reimers, inläst av Lisa Fry för Saga. Första kapitlet. Om du ursäktar mig, Annika, så var det dummaste jag har hört i hela mitt liv. Om det var ett skämt så var det inte särskilt lyckat heller. Det var inget skämt alls, försäkrade Annika Löfberg vänligt. Hon satt i fåtöljen med ryggen åt fönstret. Vårsolen föll in runt henne och klinikföreståndaren kunde inte se hennes ansiktsuttryck, men det räckte med rösten. En sjuksköterska, fortsatte syster Kerstin. En legitimerad sköterska med en lång utbildning. 5 terminer. Och nu kommer du och säger att du vill ha anställning som respiratorvak. Varför inte? Jag kan respiratorn. Tror du inte på mig? Syster Kerstin la ner sin penna med en smäll. Annika, sa hon, jag vill inte vara indiskret. Men blev du osams med Mona när du jobbade hos henne? Annika dröjde lite med svaret. Nej, sa hon sen. Men jag... Tja, vi kan säga att jag tröttnade. Tröttnade? På Mona då? Nej, på jobbet. Ärligt talat, Kerstin, behöver du inga respiratorvak? De sista månaderna när jag har försökt beställa vak har du då aldrig haft några? Nu får du mig. Tro mig, jag kan ta hand om en patient. Syster Kerstin smällde med tungan. Det är ont om nattsköterskor också, sa hon kort. Jag har överhuvudtaget aldrig hört talas om att en sjuksköterska frivilligt har begärt att få fungera som vak. Nej, aldrig min sann. Vi kan uttrycka saken på det här viset, sa Annika och lutade sig framåt. Att jag under den här tiden på avdelningarna har blivit förvånad över att se att den närmaste vården av patienten, den viktigaste vården i själva verket, väldigt ofta överlåts åt människor utan vidare kvalificerad utbildning. Du vet lika bra som jag att bortsett från att det vid hjärtstillestånd och andningshinder hänger på sekunder och halva minuter om patienten ska överleva, så är det mycket annat som kan bli åsidosatt. Nu sitter jag inte och förtalar personalen på intensivvårdsavdelningen här. Men IVAN är underbemannad och vi får många akuta fall. De behövs ute på avdelningen. Vem ska se till att patienten verkligen blir vänd så att han inte får trycksår? Så att slemmet inte ligger och fastnar i lungorna? Så att patienten har det bekvämt? Vem ska sköta sugningen av de patienter som ligger i respirator? Du vet också, lika bra som jag, hur folk slarvar med det. Så får man en patient som är söndersugen i halsen och lika full med infektioner som en gris med loppor. Annika, flämtade syster Kerstin. Ja, ursäkta mig. Och ingen skugga över vaken, för många av dem är bra. Men det kommer också folk som kan ta puls och blodtryck och därmed punkt. Som behandlar en sugslang som om den var en dammsugare och patientens hals som om det var det värsta och dammigaste stället under soffan där hemma. Nu höjde också Annika rösten och blev allt mer indignerad. Jag har träffat vak som inte kan koncentrera sig på att räkna pulsen eftersom det råkar bubbla så i syrgasbehållaren just då. Och som vrider patienten en centimeter till höger eller vänster och kallar det vändning. Och som ringer på klockan när patienten blir blå och sen står och vrider händerna tills någon hinner komma in. Okej, det är inte deras fel. Ingen begär att en flicka med lasarettets respiratorkurs ska kunna återuppliva också. Men egentligen tycker jag att... Det låter, sa syster Kerstin kallt, som om du tycker att det borde sitta en läkare närmast patienten dygnet runt. Ingen dum idé alls, sa Annika stridslystet. En sån fruktansvärd massa pengar som sjukhuset har lagt på vår IVA och så halvdan vård som patienterna får ibland. Okej, de får väldigt snygga EKG, men vad har man för nytta av det om det sitter i journalen näst efter obduktionsprotokollet? Syster Kerstin sa ingenting. Hon pressade samman läpparna.